Tack himmelske far för att vi får vara samlade till gudstjänst. Tack för att vi får glädje av att se varandra, höra varandra och känna samhörighet. Herre, nu ber vi att ditt ord ska vara levande för oss. Amen. Igår var ämnet helgonen och idag är ämnet vårt evighetshopp. Och jag har under de sista åren slagit ihop de där två ämnena. Och ni som är minnesgoda och var här förra året kanske kommer att känna igen något. Men då får ni en repetition i så fall. Det är inte precis samma. Jag börjar i andra Moseboks 19 kapitel. Och dit återvänder jag ofta. Andra Moseboks 19 kapitel. Då har Israels folk kommit fram till Sinai. Och Gud talar till Mose och Mose får berätta för folket vad Gud har sagt. Och de hör även Guds röst och talar om att de vill inte höra den igen för de blir livrädda för det där och tror att de ska dö. Utan de vill att Gud talar till Mose och Mose talar till folket. Och så får det bli framåt. Jag läser femte och sjätte versen. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Om ni hör min röst och håller mitt förbund. Det är inte bara att lyssna och sen går man och gör precis som man vill. Nej, höra och göra. Om de gjorde det, då skulle de vara Guds dyrbara egendom framför alla andra folk. För hela jorden är min, säger Gud. Ja, han har ju skapat alltihop och det är hans. Och utifrån det så kan han göra anspråk på alltihop. Men så säger han ändå till Israels folk att ni ska vara mina på ett alldeles speciellt sätt. Om ni följer det här, om ni lyssnar, då är ni mina på ett alldeles speciellt sätt. Mose fick reda på i bilder hur tabernaklet skulle göras. Och han fick också höra hur prästkläderna skulle se ut. Och på överste prästens turban så skulle det vara en guldplåt där fram. Där det stod helgad åt Herren. Det var ingenting som Mose och Aaron hade kommit på själva. Det blir väl käckt om vi gör så där. Nej, Gud hade sagt att Aaron när han gjorde tjänst i tabernaklet och när överste prästen sen gjorde tjänst i templet när det så småningom byggdes, så skulle han fram på turbanen som ingick i prästkläderna ha en guldplåt där det stod helgad åt Herren, avskild åt Herren. Att tillhöra Herren på ett alldeles särskilt sätt och utföra tjänst inför honom i templet. I tredje Moseboks kapitel 11 så står det i vers 44 och 45. Jag är Herren er Gud. Ni ska hålla er heliga och vara heliga för jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden. För jag är Herren som har fört er upp ur Egyptens land för att vara er Gud. Så ska ni nu vara heliga för jag är helig. De skulle vara avskilda för Gud, de skulle tillhöra honom på ett alldeles särskilt sätt. Och det skulle medföra att de följde vissa renhetsregler, att de följde de bud som Gud hade gett. Det är att de skulle vara heliga och ett heligt folk på ett alldeles speciellt sätt. Det kopplar Petrus ihop i sitt första brev. Där han citerar från Moseböckerna. Petrus första brev. Kapitel 2, vers 9. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Nu skriver Petrus till kristna och säger att ni är ett heligt folk. Det finns en avvikare i Bibeln som jag inte, eller i modern tid som jag inte ställer upp på. Det finns de som tror att den kristna församlingen har ersatt Israel som Guds folk. Nej, Bibeln är väldigt tydlig, bland annat Romarbrevet 11, att Israel är Guds folk och ska bli räddat. Och den kristna församlingen är också Guds folk. Nu lever vi parallellt. Vi är Guds folk på olika sätt, men vi är Guds folk och vi ska vara ett heligt folk. I första Korintierbrevet, när Paulus skriver till församlingen i Korint, så skriver han: från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes, till Guds församling i Korint, det kallade och heliga som har helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där det eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herre Jesus Kristus. Till det heliga i Korint. När vi läser Korintierbreven så blir det väldigt tydligt att de var långt ifrån perfekta. Det fanns mycket synd och elände i församlingen i Korint. Men Paulus skriver till dem som de heliga i Korint. Men han skriver som har helgats i Kristus Jesus. Det var ingen egen helighet de hade förvärvat. De var helgade genom tron på Jesus Kristus. I svenskan, och vi kanske dels färgade av vårt språk, och så kan vi också vara färgade av reformationen och den katolska kyrkans syn på helgon. När vi hör ordet helgon så tänker vi kanske, oavsett om vi tycker att det är något som påven ska bestämma, det tror vi nog inte, vilka som är helgon, så är det ändå så att när vi hör ordet helgon så tänker vi på personer som har levt på ett särskilt sätt. De har kanske ägnat sig åt kärleksgärningar på olika sätt. De har försökt att leva rättskaffen, så det försöker vi kanske alla, men de har lyckats lite bättre. Men däremot när vi läser i Paulus brev om de heliga så förstår vi att det är den kristna församlingen han skriver till. Om jag läser den engelska bibeln om församlingen i Efesus, så står det "to the saints in Efesus". Och det skulle man kunna översätta till helgonen i Efesus. Och alltså kunde man lika gärna också i första Korintierbrevet och i Filipperbrevet tala om de helgonen i Efesus, i Korint, i Filippi. Och om Paulus hade skrivit ett brev till oss så hade han alltså formulerat det till helgonen i Nybro. Firade ni namnsdag igår på alla helgons dag? Och gratulerade ni varandra på namnsdagen på alla helgons dag? Vi är helgon utifrån vad Jesus har gjort för oss, inte utifrån vad vi har presterat själva. Nu går jag till femte Mosebok, kapitel 34. Och det var den gammaltestamentliga texten igår. Femte Mosebok 34, vers 1-5. Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Piska, mitt emot Jeriko. Där lät Herren honom se hela landet från Gilead ända till Dan, och hela Naftali och Efraim och Manasses land, och hela Juda ända till västra havet och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, palmstaden, ända till Soar. Och Herren sa till honom: detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sa det, åt dina efterkommande ska jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in ska du inte komma. Mose får besked att han ska gå upp på ett berg, och där visar honom, Gud visar honom en syn. För där finns det inget så högt berg att han skulle kunna se ända ut till Medelhavet. Finns inte en chans. Men Gud visar honom en syn, och i synen får han där på berget se hela löfteslandet. Allt det land som Gud hade lovat Abraham. Och som Gud hade förnyat löftet att Israels barn skulle få när de gick ut ur Egypten. Det får han se där på berget. Men du får inte komma in, säger Gud. Och så kanske ni undrar, varför fick inte han komma in? Jo, en gång under ökenvandringen, när det blev brist på vatten. Och Mose vänder sig till Gud och så säger Gud, du ska slå på klippan, då kommer det vatten. Och Mose gick dit och slog på klippan och det strömmade ut vatten så att de fick vad de behövde. Sen gick det ett tag och så var situationen likartad. Det fanns inget vatten. Och Mose vänder sig till Gud och så säger Gud till honom, du ska tala till klippan. Och så går Mose dit och han är lite förbittrad och lite uppriven så där. Och så gör han som förra gången. Han slår på klippan och det kommer vatten. Men Gud säger, ni, du och Aaron höll inte mig helig. Och därför får du inte komma in i löfteslandet. Och både Aaron och Mose dog innan de gick över Jordan. Vi kan kanske bli oerhört upprörda när vi ser hur vissa muslimer agerar när de tycker att någon har kränkt deras muslimska tro. Och vi skulle förstå det lite bättre om vi hade insett vad Guds helighet betyder. Inte så att jag försvarar det de gör. Nej. Men förståelsen skulle öka. Gud är helig. Vi ska vara heliga. Men han är helig på ett sätt som vi inte riktigt kan ta in här på jorden. Och när vi inte håller Gud helig så blir han smädad av det. Och så blir det väldigt tydligt att vi ska vara heliga för Gud är helig. Och håller vi inte Gud helig så får det konsekvenser. Vi i modern tid i Sverige kan tycka att det fick onödigt långtgående konsekvenser. Mose borde väl kunna fått gå med i alla fall. Nej, sa Gud. Han var väldigt tydlig. Mose hade haft en alldeles speciell situation. Han talade med Gud ansikte mot ansikte. Han hade varit med om så mycket. Och därför så ställdes det också högre krav. Och Bibeln säger på ett annat ställe i Lukas evangeliet, den som har fått mycket, för honom ska det krävas dess mer. Och så kan vi tycka att Gud ställde onödigt hårda krav på Mose. Men det är Gud som bestämmer riktlinjerna och vi har att ta emot det. Och det finns varningar till oss hur vi lever. Mose fick se en syn, han fick se hela landet. När Jesus frestas i öknen så finns det en parallell. Djävulen för honom upp på ett högt berg och visar honom alla länder i världen och deras härlighet. Ja, något sånt berg finns inte. Men djävulen imiterade det Gud hade gjort med Mose. Det imiterade djävulen med Jesus. Men Jesus, han föll inte i frestelsen. Och det är vår räddning. Mose dog där och blev begravd. Och än idag vet ingen var hans grav är, står det. Nu går jag till Josua, första kapitlet, och det den här söndagens GT-text, vers 10 och 11. Josua befallde folkets förmän och sa, gå igenom lägret och säg till folket, gör i ordning färdkost åt er. För om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Förbered färdkost, för om 3 dagar ska ni gå över Jordan. Hur det där fungerade, det vet jag inte. Därför att fortfarande levde Israels folk av manna och det fick de normalt sett bara för en dag i taget. Men så mycket vet jag att när Gud säger att de ska göra på ett sätt så ger han dem också resurser att göra det. För vi kan läsa några kapitel senare i Josua att när de hade kommit in i löfteslandet och åt skörden därifrån så upphörde mannat. Och så blir det väldigt tydligt att de skulle göra sig beredda. De skulle göra i ordning färdkost, ha matsäcken med sig när de skulle gå in i löfteslandet. Men jag tror att det finns också en andlig bit i det här. Du och jag förbereder oss här på jorden för löfteslandet. Det är inte så att vi rycker på axlarna och tycker att det blir nog bra så småningom. Himlen är nog för alla. Nej, det säger inte Bibeln. Utan Bibeln säger att vi ska förbereda oss här. Och går vi till liknelsen om Jesus och de 10 jungfrurna, så 5 hade olja och 5 saknade olja. De såg ut att vara förberedda, men de var det inte. Och så blir det väldigt tydligt att du och jag, vi förbereder oss här på jorden för himlen. Det är ingenting som bara ordnar sig när vi kommer dit, utan vi får ta och förbereda oss här. I Lukas 21 kapitel så beskriver Jesus att templet ska rivas. Och det händer cirka eller knappt 40 år senare. Och han talar om att det ska bli förföljelse. De kristna ska vänta att bli förföljda. Och det är någonting som också har drabbat Guds egendomsfolk, israeliterna, judarna. Och på det sättet är vi paralleller. Och så talar han om att det inte bara templet som ska förstöras, utan hela Jerusalem ska förstöras. Och sen läser jag från vers 25 i Lukas 21. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Folket ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Det var en del uppe i Gästrikland som fick översvämning för det regnade. Men det är ingenting mot hur vissa länder, som önationer i Stilla havet, har det. De vet inte hur de ska göra, för havsnivån stiger. Folk står rådlösa vid havets och vågornas dån. Det här säger Jesus för 2000 år sedan, och nu händer det. Hur visste han det? Jo, han visste. Gud vet. Men han säger, då nalkas er förlossning. När vi ser allt det här hända, så säger han inte att då får ni försöka klara er så gott det går. Nej, räta på er, då nalkas er förlossning. Räddningen kommer när det ser som mörkast ut. Och i Johannes 17 kapitel, Jesu överste prästerliga förbön, så ber Jesus för sina lärjungar: Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Jesus ber att hans lärjungar, och det gäller hans lärjungar i alla tider, ska få vara där han är. Vårt evighetshopp, det är att vi ska få vara där Jesus är. Och han säger också till sina lärjungar: känn ingen oro, tappa inte modet. Jesus säger aldrig till sina lärjungar att de ska vara rädda, utan han frågar istället: varför är ni rädda? Han har lovat att vara med. Igår när jag predikade i Alstermo, i princip samma predikan som idag, och den kommer ikväll. Lars, om du kommer då så får du höra repetition. Så sa jag om vårt evighetshopp att det är väldigt bra att vi får använda vår fantasi lite grann för att tänka oss in. Paulus skriver: det är inget öra har hört, det är inget öga har sett, det är ingen människa har kunnat tänka. Det har Gud förberett. Och då blir det ju fullständigt omöjligt. Och så finns det bilder i Bibeln, och så får vår egen fantasi hjälpa oss. Och så berättade jag där om den här slipsen som jag fick i julklapp. Mitt evighetshopp, det är att jag ska komma till himlen. Och så ger Jesus mig en kram och säger: välkommen hem. Och så berättade jag också där att jag har en dröm inför tusenårsriket. Jag vill krama en tiger. Om det beror på att jag är född i Indien eller vilket, det vet jag inte. Men jag vill krama en tiger, men jag vill vänta till tusenårsriket, för innan är det livsfarligt. Men när jag stod där i Alstermo och säger det, så ser jag en kvinna en bit ner som skiner upp i hela ansiktet och lite skrattar till. Och så kommer hon fram efteråt och så säger hon: ja, jag drömmer att få krama lejon och jag vill ha flera stycken. Och så kan vår fantasi få hjälpa oss att tänka hur himlen blir. Och så ska vi samtidigt veta att oavsett vad vi tänker så kommer det att bli annorlunda. Men vi får ha ett evighetshopp som bär oss. Också när livet ibland kan vara mörkt och när det ser mörkt ut i världen. Tack himmelske far för att du vill ge oss alla ett evighetshopp. Att ingen ska behöva gå och vara orolig och rädd. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Utan att du vill ge oss alla en trygghet inför det som väntar. Herre, hjälp oss att vi har vårt evighetshopp grundat i dig och i vad ditt ord säger. Tack för att vi får tillhöra dig och tack för att vi kan prata med varandra om vårt evighetshopp. Amen.